Hej och välkommen till dagens avsnitt av Vispodden, en podcast av vuxenutbildning i samverkan. Jag heter Mikael Andersson. I dagens avsnitt så har vi glädjen att få prata med vår utbildningsminister Anna Ekström. Så välkommen till Vispodden, Anna.
Men tack så hemskt mycket. Det är synd att det inte är bild, för då hade ni sett hur jag satt med en svensk sommarhimmel i bakgrunden.
Ja, vi kan definitivt höra ett fågelkvitter också. Det är vackert. Men vi går väl direkt på frågorna här. Och vi kan väl starta med att det faktum att vuxenutbildningen har ju fått arbeta med ganska stora omställningar nu på grund av den här rådande pandemin. Hur är din uppfattning att vuxenutbildningen har mött alla de här utmaningarna?
Ja, det är, för att citera Allsång på Skansen, en blandning av sött och salt. Jag är ju otroligt imponerad över hur snabbt man ställde om med nästan omöjliga förutsättningar. Och jag är imponerad över hur väl det ändå har fungerat. Nu vet jag att många vuxenutbildningsanordnare redan har kört en del på distans, så det fanns ju något större vana än vad det gjort i gymnasieskolan. Men samtidigt så finns det ju grupper i vuxenutbildningen som behöver närundervisning mer än någon annan. Så min bild är att ni har skött det fantastiskt bra, ni som jobbar i vuxenutbildningen. Men det är väldigt många deltagare som har förlorat på den här undervisningsformen. Många i vuxenutbildningen, både lärare och deltagare, har betalat ett högt pris i den här pandemibekämpningen.
Mm. Ser du några särskilda målgrupper som har förlorat speciellt då?
Ja, men det är ju solklart SFI. Och framförallt tänker jag... Där ser jag en väldigt stor skillnad på SFI, olika grupper i SFI. Det finns ju grupper i SFI som säkert klarar distansundervisning, kanske till och med bättre än närundervisning. Men om vi tänker grupper som behöver mycket stöd och som befinner sig på kanske de första stegen i sitt lärande, som kanske inte har med sig ett eget skriftspråk eller ifrån sitt hemland. För det är såklart att det ser man ju i statistiken också, att de har ju inte bara tappat när det gäller resultat, utan de har ju tappat i närvaro också väldigt mycket. Mm. Så där är jag, precis som många andra inom VUX, väldigt bekymrad.
Mm. Planerar staten på att följa upp vad som har hänt efter pandemin och alla de här omställningarna? För som du själv säger, så har ju ändå många klarat det här väldigt bra också.
Ja, Skolverket har precis fått i uppdrag att komma med en väldigt snabb lägesbedömning och snabb analys. En liten uppföljning har vi ju redan gjort under resans gång. Det var ju det som ledde fram till att vi och Folkhälsomyndigheten gick ut så tydligt och sa att grupper som behövde särskilt stöd skulle kunna komma tillbaka till både vuxenutbildningen och gymnasieskolan. Men jag är ju väldigt väl medveten om att det inte har räckt för de problem som ni har haft i VUX.
Mm. Som du säger så har ju vuxenutbildningen arbetat mer med distansundervisning nu. Distansutbildning är ju en form som har fått kritik bland annat av skolinspektionen att det inte har varit tillräckligt bra kvalitet. Men ser du en chans att kanske distansutbildningsformen kan utvecklas utifrån de erfarenheter man har dragit?
Ja, men absolut. Och där ser jag ser att vi har en väldigt viktig roll där som den samlande rösten för vuxenutbildning i samverkan mellan både kommunala och fristående utövare. Men jag hoppas ju att det här är någonting som ska återkomma också i Skolverkets uppföljning. Då och då när jag har följt den här debatten så har jag sett att det varit vuxlärare som har varit besvikna över att till exempel i tidningsreportage och media och tv så nämns bara gymnasieskolan och VUX nämns inte. Och så är det ju. Men jag kan försäkra om att vad som än står i tidningen så har ju vi på departementet haft VUX för ögonen precis lika mycket som gymnasieskolan.
Mm. En annan sak som vi ser nu till följd av den här coronapandemin är att staten tar ett större ansvar för kostnaderna för regionalt yrkesvux. Innebär det här nu att staten betalar 100% av utbildningskostnaderna inom regionalt yrkesvux?
Vad som är 100% det kan man säkert diskutera, men statsbidraget ska i alla fall kompensera. Och skälet är att vi står ju liksom inför ett helt otroligt läge. Där vuxenutbildningen kommer att få en större roll under de kommande åren. Det är jag alldeles övertygad om. Och då tänker jag på att jag ser framför mig framförallt tre grupper som kommer att behöva ökade insatser. För det första den stora gruppen som blir av med jobbet eller blir permitterade. Som behöver använda den här permitteringstiden till att skaffa sig den kompetensen som behövs för att man ska kunna ta ett jobb eller behålla sitt gamla jobb. Jag ser fram, och den gruppen är ju hyggligt självgående. Det är en grupp som vi, där vi är vana vid via Arbetsförmedlingen att sitt snabbt matcha i Sverige. Och där jag vet att de olika trygghetsavtalen kommer att ha en större och större betydelse. Vi har ju öppnat upp betydligt för att trygghetsavtalen ska kunna upphandla olika former av kurser inom vuxenutbildningen, till exempel i yrkeshögskolan. Och sen ser jag framför mig gruppen som är ungdomar som, och unga vuxna som går ut från högskola, universitet och gymnasieskola på en väldigt, väldigt svår arbetsmarknad. Och där jag hoppas att man ska kunna hitta vuxenutbildningsinsatser också för den gruppen. Bättre det än att man börjar sin arbetsmarknadstid som arbetslös. Det vet vi av 90-talskrisen att den typen av R-effekter följer ofta med i decennier om man börjar sin tid i arbetslivet med arbetslöshet. Och sen den lilla nätta uppgiften att vi har en väldigt stor grupp som vi har slitit med under ett antal år inom Vux. Folk som står ganska långt ifrån arbetsmarknaden. Ungdomar som varken arbetar eller studerar. Nyanlända som behöver en rejäl vuxenutbildningsinsats för att komma in i det svenska arbetslivet. Så Vux uppdrag är precis lika komplicerat men ännu större som jag ser under de kommande åren. Och det här vi har talat om under ett tag, att arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik allt mer flyter ihop. Det ser jag framför mig att vi kommer att praktisera ännu mer under de kommande åren.
Mm. Du nämner ju 90-talskrisen som är jämförelse med den nuvarande situationen eller det vi har att vänta. Ser du några skillnader på hur ni från regeringens sida reagerar nu i den här situationen?
Ja, nu vill jag ju inte skryta, men jag tycker ju att regeringen i den här krisen har agerat med en snabbhet som jag aldrig varit med om tidigare. På skolans område så har jag ju tagit fram lagstiftning på några dagar, ibland på några timmar, för att säkerställa att vi kan göra saker. Och de 9 ändringsbudgetar vi är uppe i nu har ju inneburit både fler platser, men vilket jag tycker är nästan ännu viktigare än fler platser, större möjligheter för aktörerna att agera. Större möjlighet, alltså mindre inlåsta pengar än vad vi brukar lägga ut. Och så jag utan att skryta så har, och det är nog, går liksom inte att jämföra hur snabbt samhället har agerat. Och det är bra det, för vi har en lång tid framför oss när vi måste leva med konsekvenserna av den här krisen.
Mm. Om vi byter spår lite grann, alltså förutom den här situationen som vi har just nu, så har det ju kommit en hel del nyheter som berör vuxenutbildningen. Den första jag tänkte vi skulle lyfta är ju förslagen ifrån dimensioneringsutredningen. Och här läggs ju några djärva förslag, och utredaren tar i några områden som har varit lite tabu att prata om tidigare. Jag tänker framförallt på det här med att staten ska få ett större inflytande över utbildningen, och också att innehållet i utbildningarna ska kopplas närmare till arbetsmarknadens behov. Här finns det röster som är oroliga för vad det här kommer att innebära för vuxenutbildningens demokratiuppdrag framförallt. Vad har du att säga till de personerna?
Ja, min bild är att det där är en konstlad motsättning. Jag ser demokrati- och bildningsuppdraget precis lika betydelsefullt när en utbildning är inriktad mer emot, eller när dimensioneringen görs mer med arbetsmarknadens behov i fokus. Och jag ser faktiskt också, jag kan väl säga att när jag var ny som gymnasieminister, då åkte jag runt och träffade väldigt många vuxutövare. Och så sa jag att ni är lika bra att ni vänjer er, att vi kommer att ha en större hänsynstagande till arbetsmarknadens behov när vi arbetar med vuxenutbildning framöver. Det ser ni också, de förslag som har kommit har gått i den riktningen. Då förväntade jag mig kritik från vuxrektorer och från studie- och yrkesvägledare och vuxlärare. Den kritiken uteblev. Det jag hörde var istället att, kära någon, våra deltagares individuella behov av både bildning, självförverkligande och vad det nu kan vara, hänger väldigt ihop med deras möjligheter att få ett jobb. Det enda våra deltagare vill är att få ett jobb. Så jag skulle nog hävda att med en om planeringen och dimensioneringen kan få ett större hänsynstagande till arbetsmarknadens behov, så är det också bra för individerna och också bra för faktiskt för vuxbildningsuppdrag. För vuxbildningsuppdrag är ju viktigare än någonsin, även om man tänker sig att dimensioneringen tar hänsyn till vilka jobb som finns och behövs. Mm.
Men är det här ett led i en strategi att tona ner bildningsuppdraget till förmån för en starkare koppling till arbetsmarknadens behov?
Nej, verkligen inte. Det första jag gjorde som gymnasieminister, det var ju faktiskt att säkerställa en rätt till komvux för de som behöver komplettera med behörighetsgivande utbildning. Vi har också byggt ut komvux, och de satsningar som vi gör, de handlar om att komvux ska bli en viktigare utbildningsform. Och den som hävdar att det finns en motsättning mellan att vi dimensionerar uppdraget efter arbetsmarknadens behov och att vi ser till att de utbildningar som människor får i komvux har en så stor möjlighet som möjligt att leda till jobb. Och den människan har ju sällan träffat en arbetslös individ. För jag vet ingen som är så som blir så upprörd över en motsättning mellan möjligheter att få jobb och ett demokrati- eller bildningsuppdrag som den som har en period av arbetslöshet bakom sig. Ska man leta efter någon komponent som verkligen underminerar demokratin och möjligheten till en bra bildningsresa, så är det arbetslöshet. Jag hatar arbetslöshet, och därför är jag beredd att kämpa för ett komvux med ett starkt bildningsuppdrag och ett starkt arbetsmarknadsperspektiv.
En annan del som är intressant för vuxenutbildningen i dimensioneringsutredningens förslag är ju det här med att staten ska få ett starkare inflytande över utformningen och innehållet i utbildningarna. Samtidigt så föreslår utredningen att det riktade statsbidraget för regionalt yrkesvux ska tas bort och gå över till att bli en del av det generella statsbidraget. Just med det här, vad som händer med riktade statsbidrag när de blir en del av det generella statsbidraget, lyfts i visrapporten som också utredningen hänvisar till ett antal gånger. Det lyfts som ett problem där det efter ett tag används kanske till andra saker. Hur ser du på den problematiken?
Ja, alltså nu, jag har inga besked att ge när det gäller enskilda riktade statsbidrag. Och just när det gäller det här riktade statsbidraget som handlar om regionalt yrkesvux, så är ju det ett statsbidrag som vi har använt väldigt medvetet för att styra mot just yrkesvux och för att styra mot regional samverkan. Så det ligger ju faktiskt det upplägget ligger ju väldigt väl i linje med tankesättet som Lars Stjernkvist har. Sen när det gäller allmänt om statsbidragen, så vill ju jag att vi ska ha färre statsbidrag. Det har ju varit helt otroligt hur många statsbidrag vi har fått under senare tid och hur de nästan går i vägen för varann och hur svårt det är för en kommunal nämnd att använda sig av alla de statsbidragen. Och där är ju min vision att jag under mandatperioden ska kunna klustra statsbidragen och få dem mer sammanförda, så jag får färre, större och mer lättanvända statsbidrag. Men det hur vi ska göra just med Lernqvists förslag, det får vi återkomma med. Där har vi inte tagit ställning till några delförslag igen.
Om vi går från förslag till saker som faktiskt har blivit lag då, så har ju delar av komvuxutredningens förslag klubbats av riksdagen. Men fortfarande så finns det förslag kvar som inte hanterade. Jag tänker framförallt då på de förslag som kan regleras av förordning. Till exempel det här med nya urvalsregler för komvux, och likadant det här med kravet på att man ska ha betygsrätt för att kunna få leverera vuxenutbildning på entreprenad. Var ligger de förslagen just nu?
Vi jobbar ju med att ta fram förordningsändringar som kommer att följa efter den. Nu har ju riksdagen antagit lagen och regeringen har utfärdat lagen. Och som du vet så är det 1 juli 2021 väl som de här nya urvalsreglerna ska börja gälla. Så vi har ju hösten på oss och kanske till och med en del av våren också ta fram förordningsändringar. Det vill ju jag att vi gör så fort som möjligt nu när lagstiftningen finns på plats. Exakt hur de ser ut kan jag inte säga, men i och med att vi har gått till riksdagen och bett om ett mandat att få ändra urvalsreglerna i den riktningen, så är det väl så törs jag ju ändå säga att vi kommer att komma med förordningsändringar som gör det lättare att göra den typen av urvalsregler som vi ville ha när vi tillsatte Roger Mörtvik som utredare. Och sen men där kommer det senare. Först kommer ju lagen och sen så får vi jobba med förordningsändringarna. Så ni får väl hålla koll på vad vi håller på med på departementet. Det brukar ni vara duktiga på vis.
Ja, vi lovar att vi ska hålla koll på utvecklingen och vad som händer. En sista fråga, det är ju en fråga framåt. Vi kan ju se framför oss att det finns väl en risk för att det blir en längre ekonomisk kris som en konsekvens av den här pandemin. Vad ser du är de viktigaste uppgifterna för vuxenutbildningen här framöver?
Ja, efter ett ganska långt liv i arbetsmarknads- och utbildningspolitikens områden, så ser jag ju framför mig att vi står inför en period när vuxenutbildningen kommer att bli jätteviktig. Jag nämnde tidigare de här tre stora grupperna som jag ser framför mig, som allihopa blir väldigt viktiga, och där vi samtidigt har en period där, väldigt, där jag tror att mycket av det som vi tidigare har bedrivit i form av arbetsmarknadsutbildning allt mer har ju kommit att bli reguljär utbildning. Och jag har ju i hela mitt liv varit, jag har ju kämpat ganska hårt i mina tidigare roller för att se en skillnad mellan arbetsmarknadsutbildning och reguljär utbildning. Där jag har sett reguljär utbildning mera som någonting som man som fri medborgare, individ söker sig till. Medan arbetsmarknadsutbildning är ett redskap som man faktiskt ytterst kan tvinga folk att delta i med, genom hot om indragen ersättning. Men i det läget som vi har nu så tror jag, håller jag på att ändra mig. Jag ser nog att reguljär utbildning kommer att få en allt viktigare roll också i den stora uppgiften som blir att se till att vår befolkning kan ta sig igenom den här krisen så stark som möjligt. Och under hela, jag var ju med på 90-talskrisen. Då jobbade jag i regeringskansliet. Jag var med på IT-kraschen i regeringskansliet. Jag var med om efterdyningarna när Ericsson hade sin omställning när jag var på Saco. På Saco upplevde jag också finanskraschen. Med det här perspektivet så kan jag säga att jag har nog aldrig sett det ett sånt utmanande läge som vi har nu på, när det gäller den svenska ekonomin. Men också väldigt stora möjligheter att via vuxenutbildning se till att vi kan komma ut, och vi som bor i det här lilla landet långt upp i norr med vårt exportberoende och vårt sysselsättningsläge som är så totalberoende av våra företagens möjligheter att sälja varor och tjänster på en stenhård internationell marknad, som dessutom nu där globaliseringen har lett fram till väldigt sammanhållna värdekedjor som nu bryts upp väldigt snabbt. Så att det är ett extremt jobbigt läge verkligen. Och då ser jag ju att vuxenutbildningen kommer få en allt större betydelse. Och jag vill i det här läget verkligen betona att vuxenutbildningen kommer få betydelse för dem som behöver påfyllnad i det tuffa arbetsmarknadsläget. Vuxenutbildningen kommer få betydelse för alla ungdomar som riskerar att gå ut och på en väldigt tuff arbetsmarknad. Och vi får inte glömma de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det ser jag som en stor risk som vi måste undvika. Att de två första grupperna är ju liksom lite mer lätta att jobba med och lite lättare att nå. Vi får inte tappa de som står långt från arbetsmarknaden. Vi får inte tappa ungdomarna utan gymnasieutbildning. Vi får inte tappa de nyanlända som behöver en rätt ordentlig utbildning för att komma närmare arbetslivet. Om vi i flera år har sagt att vuxenutbildningen är viktig så kommer det verkligen att bränna till nu. Ja, och jobbar man med vuxenutbildning och tycker om att göra nytta för människor och för samhället, ja, då kommer vi ha väldigt goda år framför oss i vuxenutbildningen.
Ja, och vi ser fram emot att få vara en del i lösningen som vi ser framför oss. Vi får tacka dig så jättemycket, Anna Ekström, för att du tog dig tid att vara med här i Vispodden.
Tack för att jag fick vara med.